Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Liberal. Vi ska idag prata om Liberalernas valprogram inför valet 2018 här nu den 9 september och vad man vill göra i Tyresö kommun. Och med mig så har jag Mats Lindblom som står som översta namn på Liberalernas lista i kommunvalet. Så Mats, man kan väl säga så här att de två stora politikområdena i kommunen är väl omsorg, och då menar jag äldreomsorg och barnomsorg, samt skola. Hur stor andel av budgeten i kommunen går till de här två områdena?
Ja, lite grovt kan vi säga att kommunen omsätter ungefär 2,5 miljard per år egentligen. Och skolan är faktiskt närmare 1 miljard, så det borde bli cirka knappt 40% ungefär av hela budgeten.
Men omsorgen då?
Omsorgen ligger väl på kanske 400 miljoner tror jag. Någonting i den storleksordningen i alla fall.
Ja, då var ju uppe i 60 åtminstone då. Vi som kan räkna procent.
Ni som kan räkna procent, ja precis. Ja, men det är en stor del av kommunens budget som går till omsorg av både små barn, skolbarn och äldre egentligen.
Då, vad vill ni med, om vi börjar med de minsta då, vad vill ni med barnomsorgen?
Ja, det ska vi förklara. Allra först ska jag säga att vi kommer inte hinna täcka hela vår politik på en halvtimme här va?
Nej.
Men den som vill fördjupa sig kring något av det ni kommer att höra idag kan med fördel gå in på vår hemsida. Man knappar in tyreso.liberalerna.se/politik. Och då får man tillgång liksom till detaljerade beskrivningar av hela vårt politiska program här i kommunen.
Då tar vi lite övergripande i den verbala versionen.
Ja, då får vi se vad det blir av det här då.
Ja. Vi börjar med barnen.
Ja.
Vad vill ni med göra för dem?
Ja, vi vet ju att både i förskola och skolan, det är där vi har möjlighet alltså att utjämna livschanserna mellan barn som har olika bakgrund egentligen. Man kan ha olika ekonomiska förutsättningar från föräldrarna, man kan komma från ett annat land och så vidare. Och den här resan, det börjar redan i förskolan. Så inget är ju viktigare än bra start. Vi brukar säga att allt börjar med en bra förskola egentligen. Om vi tittar runt om i Tyresö på förskolan så ser vi att vi bygger ju en del förskolor. Vi behöver bygga en del förskolor för det finns ju brist i vissa kommundelar. Bland annat ute på Brevik då. Och vi kan ju se att vi har en del baracker uppställda också. Och det här är någonting vi vill komma ifrån för att vi vill ha så att säga riktiga förskolor byggda som klarar den kapacitet vi behöver. Och det är också en förutsättning för att kunna minska barngrupperna och det är någonting vi vill göra. Det kräver ju också att vi har personal förstås, som förskollärare och så. Och då måste vi kunna attrahera den personalen. Det är ju så att väldigt många förskollärare jobbar i en helt annan bransch idag för de kanske känner att det ger mer pengar eller på något sätt attraktivare. Men vi vill ju skapa då en attraktiv arbetsplats för förskollärarna också framförallt.
Och går vi nästa steg, skolan?
Ja, när vi kommer till skolan då har vi det här med att ge lugn och ro på lektionerna. Vi måste ju skapa den här studieron som elever behöver så bra. Funkar inte det så är det de som drabbas mest är de som kanske behöver den här ron mest och de som kanske är lite svagare och presterar då. Och det är väldigt illa. Så det är själva grundförutsättningen att vi ska få lugn och ro i klassrummen.
Vad står lugn och ro för då?
Ja, det är väl kanske så egentligen att vi måste stärka professionen i skolan. Det är ju läraren som ska ha kontroll över lektionen och då måste det vara tyst och lugnt egentligen i klassrummet. Och så måste skolan då tidigt identifiera vilka elever som behöver extra stöd. Och det är svårt att göra i en stökig miljö. Och så måste vi sätta in rätt insatser i tid då. Och för att kunna göra det, få den här individanpassade undervisningen, då måste vi anställa specialpedagoger och lärarassistenter som kan avlasta läraren i sin yrkesroll så att man kan fokusera på själva lärandet och hjälpa de elever med störst behov.
Alltså, lugn och ro naturligtvis. Men jag menar, gör ni något prioritering? Måste man lära sig språk? Måste man lära sig data? Eller är det alltihopa? Eller vad?
Nej, vi måste ju fokusera på de grundläggande kunskaperna. Men det är ju det. Alltså, alla elever har ju rätt att klara målen och ska kunna nå sin fulla potential. Va? Så vi vill ju minska antal elever som går ut med icke godkända betyg förstås. Men måste också titta i andra änden. Det finns ju också särbegåvade barn. Vi måste kunna ge stimulans för dem också. Det får inte glömmas bort. Det här är ju en viktig del för Sveriges framtid också. Att vi tar hand om våra talanger så att säga redan på tidigt stadium.
Har ni någon måttstock? När har vi en bra skola? Är den här PISA-undersökningen säger någonting?
Ja, det är svårt att säga det. Men mätningen är ju sån lång eftersläpning. Jan Björklund brukar ju säga det, att gör man någon sak i skolan så tar det liksom 10 år innan det har fullt genomslag i de här PISA-undersökningarna. För det är en ganska lång tid man går i skolan. Men jag tror alla föräldrar har en känsla för om skolan de har sina barn i fungerar bra eller inte. Om det är en bra klass de går, om de har bra lärare. Så att egentligen behövs det inte så mycket mätningar på det, skulle jag säga.
Men du säger fortfarande lugn och ro, betonar du.
Ja.
Det tyder ju på att du tycker inte att det är tillräckligt lugn och ro idag.
Nej, så har det inte varit för mina barn heller faktiskt. De är lite äldre nu, de är 20-22, men jag minns ju väl deras skoltid och det var lite stökigt faktiskt.
Ja.
Redan på den tiden. Sen har vi det här med att man måste må bra i skolan också. Vi tycker att det är viktigt att stärka elevhälsan egentligen. Och vad menar vi med det? Jo, det är hela det här paketet med skolläkare, skolsköterska, kuratorer, skolpsykologer. Också för att plocka upp då elever som inte mår så bra tidigt, så man kan åtgärda det och ge stöd under resans gång egentligen. Och det här kräver förstås resurser, att vi måste ha den här typen av personal i skolan. Och det måste vi satsa på. Vi måste få loss pengar och kunna satsa på det.
Jag hörde för en vecka sedan ungefär på radion. Man hade någonting som kallas den skotska modellen. Och där handlar det inte så mycket mer om pengar, utan att få till ett samarbete mellan de olika aktörerna. Socialtjänst, polisen, skolan, eller
ja.
Alla som har med barnen att göra.
Ja. Ja, men det är helt rätt. Alltså alla som kan måste ju samverka här. Och det finns säkert stora effektivitetsvinster att göra där också för att kunna få det här att fungera mycket bättre. Att man samverkar precis de yrkeskategorier du nämnde där.
Är det vad skolan?
Ja, alltså vi kanske inte sa allt för mycket om lärarna heller. Alltså det viktigaste i skolan är ju ändå lärarna. Och vi måste ha de bästa lärarna i skolan. Och vi måste ha bra arbetsvillkor för lärarna så att man stannar hela karriären i skolan och på det sättet sprider god kompetens då. Det kräver bra arbetsvillkor, det kräver god löneutveckling. Vi är en bit på väg, men vi är inte riktigt nöjda. Vi är inte framme där än. Och det är någonting vi kan jobba med i kommunen förstås.
Mm. Vad är det skolan då?
Ja, vi tycker ju också att man ska satsa på digitala hjälpmedel. Det är en sak att man inte använder mobiltelefonen på lektionen för att surfa runt om. Men det finns ju så stora värden med att använda digitala hjälpmedel i undervisning på olika sätt. Och då måste alla elever ha tillgång till det. Och det är ingenting man kanske får hemifrån just för att man har olika förutsättningar. Så därför måste vi stödja det också från kommunens sida.
Kan jag hoppa till äldreomsorgen?
Ja, vi kan ju prova att prata lite äldrepolitik också.
Ja, det har ju varit, får jag kalla det, äldreuppror här under våren. Björkbacken har varit ett samtalsämne. Vad heter det? Vi har en åldrande befolkning. Andelen blir bara större och större. Och man tycker, från deras sida i alla fall, att hur ska deras framtid se ut? Man verkar inte bygga i samma takt som vi blir äldre.
Nej, alltså Liberalernas mål är ju att skapa en äldreomsorg med guldkant faktiskt till de som behöver det egentligen då. Och vi vill ju öka kvaliteten och valfriheten här genom att bygga nya äldreboenden. Alltså moderna som är väl anpassade för behoven och som ger en bra arbetsmiljö också för de personal som ska jobba där. Så därför tror vi att det är rätt att satsa på nya äldreboenden. Och för valfrihetens skull så ska vi både ha sådana som är i kommunal drift och sådana som är privata. Och vi ska också ha dem i alla våra kommundelar. Och det är på god väg nu. Vi bygger ju äldreboenden både i Trollbäcken och Strand och i centrum. Och även nere i Farmarstigsområdet där de är färdiga faktiskt nu. Och det här nya äldreboendet i centrum kommer ju att vara drivet i kommunal regi. Så vi kommer, om några år så har vi den valfriheten. Sen har det varit väldigt mycket prat om Björkbacken. Huruvida man ska renovera det eller inte, eller bygga nytt. Jag själv tycker ju att det är alltid problematiskt när man ska renovera saker och ting där man har en verksamhet i drift egentligen. Det spelar inte så stor roll vad det är egentligen, om det är skolor eller äldreomsorg eller företagslokaler. Det bästa brukar alltid vara att man flyttar in i nya lokaler som är ordningställda från dag ett. Och sen så återanvänder man de gamla lokalerna till kanske någon helt annan verksamhet. Idag har vi ju till exempel folk som bor på den här avdelningen Vitsippan, det använder vi som mottagning för våra nya Tyresöbor som har kommit hit då.
Hur ser du på det här med, det sades i alla fall under det här äldreupproret, om jag får kalla det så, du förstår vad jag menar, det här att man också har placerat människor utanför kommunen, ibland ganska långt ifrån kommunen. Mm. Man har inte haft platser här.
Ja, det tyder ju naturligtvis på att vi har en brist här. Då. Det kan alltid uppstå sådana situationer när man behöver samverka med grannkommunerna. För man kan inte dimensionera heller som man har ett ständigt överskott. Utan man måste ju ligga ganska nära, av ekonomiska skäl, man måste ligga nära den kapacitet vi behöver. Då. Så det är inget konstigt med det egentligen, det är inget dramatiskt. Men det försöker vi förstås undvika så mycket vi kan. Andra saker som vi prioriterar inom äldreomsorgen, det är det här med maten. Vi vill ju att alla äldreboenden ska ha ett eget tillagningskök så man kan få kvalitet på maten. Jag menar, det här är människor som bor här. Och då tycker jag att maten är liksom en höjdpunkt på dagen här. Och det socialt samvaro, det ska ju fungera bra. Både själva den mat som serveras också i den miljö man äter.
Och vad menar man då med... Du tycker kvaliteten idag, den kan göras bättre?
Ja, det är väl alltid så att man kan förbättra saker och ting. Och det är väl någonting som vi tycker är viktigt att jobba med. Då. Mm. Sen tror vi också för att det finns mycket möjligheter också med modern teknik. Det vi kallar välfärdsteknik. Alltså. Det kan ju underlätta för den personal som jobbar med äldreboende. Det kan också öka integriteten genom att man kanske inte alltid vill ha personal närvarande. Det kan ju vara det här med att man... har övervakning på natten istället för att någon ska komma in i rummet och titta till den då. Det kan ju egentligen stärka integriteten och förbättra förhållanden egentligen på det sättet.
Ska vi ta nästa politikområde?
Ja, vi kan ta en sak till som jag tycker. Det har också pratats väldigt mycket om det med mötesplatser. Och det behöver vi verkligen ha också. Vi behöver ha mötesplatser för äldre. Vi behöver ha mötesplatser över generationsgränserna. Det behöver vi ha på flera håll i Tyresö. Sen hur man ska drifta de här. Om det ska vara kommunala som många föreslår. Eller om man kanske ska ha det här i samverkan med samhällets ideella krafter i civilsamhället. Vi kanske tror mer på den modellen egentligen. Men vi måste ju tillhandahålla lokaler för det här i alla fall.
Då är jag över till ett annat kärt ämne och det är ju då bostadsbyggande. Alltså vi växer och vi växer också på så sätt att det är många äldre. Den andelen av Tyresöborna som blir 65 plus, den blir bara större och större. Mm. Vi har ett antal ungdomar som ska vilja flytta hemifrån. Mm. Hur ser er, jag tänkte bostadsrätt, hyresrätt och andra olika former.
Ja, till att börja med så har vi, det gäller ju hela länet och stora delar av Sverige egentligen, att vi har ju ett underskott på bostäder. Så det gäller ju liksom att alla bidrar, alla kommuner måste ju bidra och bygga så mycket de kan egentligen för att på något sätt komma till rätta med det här underskottet. Och det är inte gjort i en handvändning. Men vi måste göra vad vi kan i alla fall. Och vi Tyresö drar ju vårt strå till stacken. I alliansen har vi satt upp målet att vi ska bygga 300 nya bostäder per år. Och det är ett ganska högt satt mål för en kommun i Tyresö storlek. Men vi har ju egentligen lyckats med det över tid. Sen är frågan, hur gör man för att man ska kunna fortsätta att bygga så mycket bostäder? Det är första frågan. Sen kan vi diskutera vilka sorts bostäder vi ska bygga. Men först att kunna bygga bostäder överhuvudtaget. Då krävs det egentligen att utvecklingen av vår infrastruktur går hand i hand då med bostadsbyggandet. Vi ser att det kanske inte riktigt har gjort det på senare år. För att det ser vi i form av trängsel i kollektivtrafiken, köer på vägarna. Och vi har haft lite svårt att hinna med utbyggnaden av förskolan och vi måste bygga nya skolor och äldreboenden och så. Så att när kommunen växer och det blir fler bostäder ökar kravet på servicen också. Det måste ju hänga med där. Men det kanske det som är mest kritiskt tror jag kanske ändå egentligen trafiksituationen egentligen. Vi korkar igen alltså våra vägar. Tyresö har ju ingen räls. Va? Vi har ingen spårbunden trafik. Så kollektivtrafik och biltrafik hamnar ju liksom på samma ställe och vi måste ju helt enkelt bygga ut vägnätet, trafikplatser, kollektivtrafik, infartsparkeringar i samma takt som vi bygger bostäder. Och där tycker jag att vi ligger lite efter. Och det måste vi satsa på.
Får jag fråga det? Mm. Det har ju också varit en diskussion. Tunnelbana till Tyresö?
Ja, vi har egentligen ingenting emot det. Men det är väl nästa generations politiker som får ta ställning till det. För att först ska väl Nacka ha sina tunnelbanor någonstans här mitten på 20-talet. Så att det ligger långt, långt fram för Tyresö. Så det är ju inget trätoämne egentligen vi behöver ägna oss så mycket åt nu.
Nej.
Men just vi var inne på bostadsbyggandet då, vad vi vill bygga. Vi säger ju det att när vi bygger lägenheter så vill vi liberaler ha minst 25% hyresrätter då. Och vi ligger ju rätt nära den siffran. Och det åstadkommer vi dels genom att vi låter alltså, privata byggbolag som driver hyresrätter får markanvisningar och sånt och bygga då. Men också att vi har vårt kommunala bostadsbolag Tyresö Bostäder som producerar lägenheter i allt snabbare takt nu faktiskt. Och det tycker vi är bra.
Ser du olika kommundelar växa olika fort? Alltså på vissa ställen är det färdigbyggt och på andra?
Ja, jag tror att ett samhälle blir aldrig färdigbyggt egentligen. Vi kan tycka att det blir färdigbyggt med vår måttstock idag. Men hoppar vi 50 år framtiden så är det andra värderingar som gäller. Men om vi tittar på, med de ögon vi tittar på Tyresö idag, så finns det ju olika möjligheter men också olika hinder och problem då att bygga mer egentligen. Vi ser ju till exempel i centrumområdet och Farmarstigsområdet, alltså typ 802-ans busslinje byggs det väldigt mycket idag. Och det är lite trassligt på vägarna för det är byggarbetsplatser man kör förbi, men det är ju egentligen tillfället. Där kan vi ändå tillåta oss att bygga rätt hårt nu. Vi bygger ju som en stadsmiljö runt centrum då, och det är de flesta på det helt överens om att det är en bra idé. Och där har vi liksom all tillgång till all kollektivtrafik. Man kommer snabbt ut på motorvägen mot stan då. Så här har vi inte sett de begränsningar riktigt än. Även om det nu även börjar bli så att man måste se till trafikplatserna runt Bollmoravägen så att vi inte får stockningar. Vi kommer behöva bygga rondeller och så. Och där tycker jag att vi ska lära oss av kanske misstag som har gjorts i de andra kommundelarna så att vi inte hamnar det här med samma situation som var i Östra Tyresö med Tyresövägen som är igenkorkad i rusningstrafik och vi har ju samma problem på Gudrunleden genom Trollbäcken. Vi måste ju undvika att skapa samma problem på Njupkärnsvägen till exempel i utfarten då. Så vi måste ju se till att bygga de här, det är frågan om rondeller nu då, som ska ersätta de här trafikljuskontrollerade korsningarna. Så det är viktigt för att kunna tillåta den här expansionen. Tittar vi då på Trollbäcken och Strand då, så ser vi lite olika problem där också. I Trollbäcken har vi inte tillgång till speciellt mycket mark. Men vi har i alla fall identifierat då det här Trollbäckens nya centrumstråk. Där vi kan skapa en fin och lågmäld utveckling av bostäder, tycker vi i Liberalerna. Det där börjar ju inte så bra. Därför att vi hade ju Södergården som blev alldeles för stort och svulstigt egentligen. Vi försökte jobba emot det, men det lyckades inte då. Men vi har en väldigt tydlig politik som vi går ut med i Trollbäcken då för att vi ska bygga det fortsatta centrumstråket på båda sidor om Alléplan. Vi ska utveckla det väldigt mycket försiktigare egentligen. Men det kräver också åtgärder på Gudrunleden. Sen har vi i Östra Tyresö då har vi problemet med Tyresövägen. Och där är det väl så att i dagarna så är det här detaljplanprojektet kring Apelvägen väldigt aktuellt. Då. Och det har varit mycket diskussioner kring utformning av husen och så. Men vi liberaler har försökt göra det vi kan för att vrida om det här till någonting som kan bli ett lyckat projekt i slutet. Då. Vi behöver verkligen det äldreboende som byggs där. Hade vi fått bestämma själva hade det kanske inte sett ut på samma sätt i det här området. Men nu är vi där vi är och vi har det inflytande vi har egentligen. Vi önskar ju förstås att vi kan få lite mer inflytande på stadsbyggnadsfrågorna framöver. Då. Men så tror jag att vi kan inte bygga särskilt mycket mer alls egentligen i strandområdet förrän vi har fixat det här 3D-körfältet på Tyresövägen. Och där vill ju vi gå fortare fram egentligen. Det är svårt att ta fram det här körfältet snabbt för det bygger på att Vattenfall ska lägga ner en kraftledning åt oss då innan vi kan gå på ordentligt. Men sen kan vi forcera det här om vi satsar pengar på det och det vill vi göra. Och det tror jag är nyckeln till att kunna utveckla Östra Tyresö fortsatt. Då. Så strandområdet där, det behöver ju verkligen det tredje körfältet för att kunna utvecklas mer egentligen. Längre ut på Brevik däremot, där kör vi de här omvandlingsetapperna. Och de vill vi ju sätta fart på ordentligt. Vi vill kunna se att man utvecklar flera etapper parallellt. Vi tror att det är möjligt. Och vi vill också tillåta lokalt vatten och avlopp. Om det är fastighetsägare, samfälligheter eller grupper av fastighetsägare som går samman och vill göra lokala lösningar med kanske avsaltning eller avsaltning och lokala reningsverk då, så tycker vi att det ska kunna prövas. Vi tror att det kommer att gå bra, och det kommer också hålla ner kostnaderna för dem som får tillstånd att göra det här. Vi vill ändå ge dem samma byggrätter som alla andra får när vi gör de här nya detaljplanerna. Så här vill vi gå fortare fram, trots att vi då ser problem med Tyresövägen. Men här finns det ju miljövinster också att fixa de här avloppen. Och dessutom har de här fastighetsägarna väntat väldigt, väldigt länge på att få större byggrätter. Och det är inte samma volymer av människor. Det är inte riktigt samma befolkningsökning som när man bygger stora hus runt Strandtorget.
Då hoppar jag till ett annat aktuellt område, och det brukar vi benämna trygghet, alltså avsaknaden av poliser. Nu är inte polisen en kommunal fråga, men vi vill ju gärna ha tryggt omkring oss. Vad är trygghetspolitik?
Ja, vi har ju sagt att vi vill gärna ha tillbaka polisstationen till huset, men det är ju inget beslut vi kan fatta i fullmäktige tyvärr, men vi kommer ju jobba för det intensivt. Tills dess så ser vi gärna att man anställer kommunala trygghetsvakter, och att vi kanske kan få statliga bidrag för det också. Som en sorts lokal polis då egentligen. I övrigt så, jag menar, Tyresö är rätt så tryggt egentligen. Vi ska inte problematisera Tyresö, men vi tittar ju över redan idag vilka platser som känns otrygga och det kan förbättras. Vi kan tänka oss kameraövervakning på vissa platser där det kan anses befogat då. Men du nämnde det här med samarbete mellan olika aktörer när det gäller skolan då. Och vi tror att även här så är det viktigt att polis och brottsförebyggande myndigheter, socialtjänst och civilsamhället i stort samverkar för att skapa tryggare Tyresö. Det är någonting vi måste tänka på dagligdags allihopa.
Nästa stora politikområde, för många i alla fall, det är den här integrationen. Vi har fått hit mycket flyktingar, eller nysvenskar, vad man nu vill säga. De ska också integreras. Hur ser er integrationspolitik ut?
Ja, alltså integration för oss liberaler, det har egentligen samma mål som all socialliberal politik. Att ge varje människa hennes frihet och forma sitt eget liv. Och att det ska inte vara avhängigt av vilken bakgrund man har och hur framtiden blir. Nu diskuteras migrationspolitiken väldigt mycket, alltså, och den har ju förändrats de facto, och den kanske har blivit så för att stanna, vad vet jag. Men den här förändrade migrationspolitiken, det gör ju inte behovet av att integrationsbehovet minskar. Vi kommer ju ha många människor under överskådlig tid i landet som behöver omfattas av integrationsaktiviteter och så. Och det första steget till en lyckad integration, det är att man har någonstans att bo. Och där har vi ju en bred överenskommelse i Tyresö för att fixa det då. Vi hade ju rätt så många som kom hit under ett antal år, det gäller även 2018 då. Och då har vi en blandning av modulbostäder som vi har sett på flera håll i kommunen. Vi plockar lägenheter tillfälligt ur Tyresö bostäders bestånd och andra hyresrättsaktörer då, med avtal och så. Det finns även en del inhyrda privatbostäder då. Så det gör vi. Och det är mycket snack om det här med att vi så att säga tar lägenheter från Tyresö bostäder och liksom så att man går förbi kön. Men det funkar ju inte så. Man får ingen besittningsrätt här. Utan de här lägenheterna kommer ju förr eller senare tillbaka till kön. Men ska man lyckas med integration, då måste man ha någonstans att bo. Det är bara de facto. Det måste vi ordna på något sätt. Och vi tror att det här är en bra kompromiss vi har gjort därför.
Du använder orden migration och integration. Ja. Tolkar jag det rätt då? Så migrationen handlar om de som kommer hit. Alltså,
ja, migration är själva flyttningen. Alltså att människor som kommer till Sverige, till Tyresö.
Ja, och integrationen, det är
det att man så att säga kommer in i samhället. Ja. Att man skaffar sig någonstans att bo, som jag sa, första steget. Men andra steget är så att man kommer i försörjning då. Och för barn och ungdomar gäller det att komma i utbildning helt enkelt då. Och bli en del av arbetsmarknaden eller komma in i skolsystemet för att sen kunna bli en del av arbetsmarknaden. Så att det är viktigt alltså. Och vi tror ju också att den här sociala gemenskapen är otroligt viktig för integrationen. Att man kommer in i civilsamhället och har fritidsaktiviteter som är meningsfulla och så. Så det är viktigt för oss.
Du, vi har ju också en klimatfråga.
Ja.
Klimatpolitik.
Klimatpolitik. Ja, vi liberaler vill se klimatsmart politik som funkar i vardagen. Som så att säga gör livet lättare för människor. Det ska inte vara liksom, säga, liksom en besvärlighet det här med att vara klimatsmart. Och det ska bidra till fungerande vardag. Och det ska helst också vara ekonomiskt bra. Både för individen och för kommunen. Då. Så det är sådana åtgärder som vi satsar på. Och det viktigaste tror jag här är ändå att få en fungerande kollektivtrafik i vår kommun. För det är en effektiv klimatåtgärd att minska utsläppen egentligen.
Du har tidigare också pratat om byggandet det kommer, vi ska byggas nytt och så vidare.
Ja.
Tyresö är känd, eller har väl, ja, känd för många som en grön kommun i bemärkelsen. Det är mycket grönska här. Hur ser du på det? Alltså att kombinera ihop, att behålla Tyresö grönt och bygga.
Ja, men det fungerar ju än så länge i alla fall. Ja. Det. Vi, för oss så vurmar vi också om naturvården då. Och vi vill ju att de två sista kanske skyddsvärda områden som ännu inte har skydd ska skyddas då. Det är Barnsjöskogen och Trellegrafberget. Sen har vi kanske naturreservat så det räcker i Tyresö då. Så det är viktigt för oss att behålla den här gröna strukturen. Och vi vill också behålla gröna områden inne i samhället då. Vi har en parkplan för gång för Trollbäcken då till exempel. Så det är också viktigt för oss. Och häromdagen så är det nyinvigdes för Fornhusparken också. Där vi också gjort förbättringar då. Sen naturvård är viktigt för oss. Och det är inte bara för människan så att säga. Ett annat projekt som jag tycker jag vill nämna också. Det är att vi ska skapa fria vandringsvägar för fisk. Från havet upp i Tyresöns vattensystem. Alltså våra sjöar då. Albysjön, Tyresöflaten, Långsjön, Dreviken. Och det kräver åtgärder då vid Folbringström, Rudbykraft och Vinnyfors då. Men på sikt, inom inte allt för många år så hoppas jag att vi kan ha alltså öringefiske kanske upp i Albysjön och Tyresöflaten. Det vore trevligt.
Mm. Får jag då avslutningsvis komma till någonting jag tycker ibland haltar. Du har ju talat om allt ni vill göra. Mm. Det kräver resurser.
Det kräver resurser, det gör det definitivt.
Vad tror du om kommunalskatten då?
Ja, vi kan titta lite på kommunens ekonomi historiskt här då. Vi har ju pratat om det många gånger när vi sitter och diskuterar kommunstyrelsen, du och jag.
Mm.
Och för en god långsiktigt hållbar ekonomi måste ju en kommun av våran modell, där vi växer ganska kraftigt, kanske gå en sådär en 3% plus, alltså ha ett överskott varje år. Och det är ju pengar då, vad ska man göra med dem? Ja, det behövs ju för att vi inte ska bygga upp en låneskuld när vi investerar. Alltså de skattemedel vi tar in går ju åt till driften. Då måste vi lägga undan lite grann så att vi kan ha råd med de ökande investeringarna. Annars får vi en låneskuld och det vet, förstår alla hur det kommer att sluta till slut då.
Mm.
Så ska det vara långsiktigt hållbart måste vi göra 3% plus. Det gör vi inte. Vi gör svarta siffror. Vi går inte back i kommunen. Men vi gör alldeles för litet överskott. Och det måste vi råda bot på. Därför måste vi effektivisera verksamheten i kommunen ordentligt. Och det har startat nu ett rejält effektiviseringsprogram. Och det hejar vi på ordentligt. Jag tror att det finns ännu mer man kan göra. Att man kan ta nytta av ny teknik. Man kan digitalisera i både administration och verksamheter. Och få in ny teknik där. Vi måste ha moderna arbetsformer och lokaler som är ändamålsenliga och titta verkligen på hur vi jobbar. För att vi måste då effektivisera verksamheten för att få de här överskotten. Får vi inte det på sikt så alltså vi är optimister, vi liberaler. Vi tror ju inte att vi kommer att behöva höja skatten på något sätt. Utan vi tror att vi kommer lyckas med de här effektiviseringarna. Då kommer vi få de här överskotten. Då kan vi också få loss pengar om några år och kunna göra de här fina satsningarna på skolan till exempel som jag pratade om inledningsvis då. Och det måste vi lyckas med för annars finns det en risk att skattesatsen tvingas uppåt istället. Och det scenariot vill inte visa utan vi måste jobba med effektiviseringar ordentligt. Men vi är ändå optimister, vi tror att vi kan bibehålla den skattesats vi har idag under den mandatperiod som kommer.
Mats, då ska jag tacka dig. Nu har vi fått reda på vad liberalerna vill och så får väl lyssnarna avgöra om det var klokskap eller dårskap. Det är inte upp till oss, vi kan bara förmedla.
Det får lyssnarna avgöra precis. Jag upprepar igen den här webbadressen. tyreso.liberalerna.se/politik.
Då tackar jag dig och så hörs vi en annan dag.
Det gör vi.
Ni har hört Mats Lindblom berätta om Liberalernas valplattform i Radio Liberal. Tack för att ni lyssnade.